Visst minns du också tiden när man kunde räkna med att Finland tar hem guld i diverse olika tävlingar och grenar, särskilt under vintern? Ingen skillnad om det handlar om att skida snabbt och skjuta eller skida snabbt nedför en lång backe och sen hoppa långt. Eller då när det var en självklarhet att hockey-VM slutade i en stor final där Finland tävlade om guld och vi fick åka ut och bada i fontäner. Men någonting har hänt. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag Yle Sportens Roy Mäki-Frantti. Är den finska toppidrotten i kris? Hur mycket press och förväntningar kan man sätta på junioridrottare? Och är det viktigare att vi i framtiden har toppidrottare eller att barn rör på sig mer? Roy Mäki-Frantti från Yle Sporten, du har nu den senaste tiden jobbat med en granskning av junioridrotten som idag har publicerats på Yle Arenan och i Yle-appen. Och i den här granskningen så konstaterar du flera gånger att den finska toppidrotten är i kris. Så här som, jag kan nu kanske kalla mig medelmåttig bänkidrottare som säkert många finländare är, så har jag ju nog märkt att det finska medaljkonto det har gapat tomt den senaste tiden i de flesta stora mästerskap, men om toppidrotten är i kris, hur illa är läget egentligen?
Ja, om toppidrotten är i kris, det är många som tycker det. Till exempel om man tittar på rubrikerna som du säger i samband med stora mästerskap så används ofta ordet kris och många tycker och experter anser att det är kris. Och en stor del av diskussionerna handlar om pengar. Får toppidrotten tillräckligt med pengar? Hur används de pengarna? Får rätt toppidrottare pengar? Och det är en diskussion som pågår just nu också, precis då de här statliga stödpengarna till idrottare har delats ut och det har diskuterats att är det rätt idrottare som får de här statliga pengarna. Men om vi tänker på barnidrott så handlar det ofta om att barn inte rör på sig tillräckligt mycket och det är där krisen ligger. En trend man kan se är kanske att allt färre unga idrottar, men sen då att de som idrottar och är aktiva, de idrottar väldigt mycket, kanske för mycket till och med. Men det finns tankar om att små länder som Finland skulle kunna hota de här större länderna mer, men då behöver vi i så fall kanske maximera talangpoolen och se till så att många av dem som nu slutar skulle fortsätta idrotta aktivt ännu längre i åldrarna och sen kanske hitta en glöd i senare tonår som gör att de vill gå in för en elitsatsning.
Granskningen som Roy har jobbat med heter Slut på leken och den har idag publicerats som en tredelad serie på Yle Arenan. I den har Roy bland annat träffat juniorer som spelar ishockey i Vasa Sports U12-lag. Just Vasa Sport är enligt Roy ett läge där man vill höja klubbens nivå och i framtiden ha fler egna talanger som spelar i föreningens representationslag, alltså det laget som spelar i den högsta hockeyligan i Finland. Men problemet är att många duktiga hockeyspelare i Vasatrakten flyttar bort för att spela i andra lag, bland annat i huvudstadsregionen. Nå, för att höja den här nivån som sport vill så valde de förra året att ta i bruk en metod där man har delat upp unga årskullar i två skilda lag som man i Vasa kallar för ett tävlingslag och ett utmanarlag. I klarspråk, de som är duktigare och vill träna oftare spelar i det så kallade tävlingslaget medan de som ser hockey mer som en hobby eller är senare i utvecklingen spelar i utmanarlaget. Nu har man då på senare tid valt att byta lagnamnen så att man talar om det röda och det vita laget, men faktum kvarstår att det röda laget tränar oftare och har mer tid på isen än det vita laget, så att en prioritering, det finns enligt Roy helt klart kvar. Och det här, det har väckt en del reaktioner.
Man kan väl sammanfatta det som att det finns två läger, dels de som tror att mycket grenspecifik träning och mycket tävling och konkurrens inom laget, att det är det bästa sättet att ordna barnidrott, att det är så här man når framgång på sikt, att träna mycket och ta det på allvar och tävla mycket inom laget. Medan andra lägret då ser att barnidrott i första hand ska vara roligt och lekfullt så att så många som möjligt fortsätter så länge som möjligt. Och det är ändå omöjligt att veta vilka 11-åringar som har det som krävs för att bli elitidrottare. Mm. Så först sen då barnen blir ungdomar, då kan man kräva mer och träna mer. Men det blev en diskussion, en ganska stor diskussion om det här i Österbotten i höstas då.
Och vad säger barnen själva då?
ja, barnen är för det mesta glada, de vill spela ishockey och kanske inte lyssnar så jättemycket på och läser insända sidorna. Förstås, så då den här uppdelningen gjordes, så fanns det barn som blev besvikna. Om de till exempel hade siktat på det här röda laget och tävlingslaget men fick plats i utmanarlaget, så blev det en besvikelse. Men det verkar som att det här utmanarlaget sen har klarat sig väldigt bra. Både föräldrar och tränare säger att den här gruppen utvecklas snabbt och har blivit mer motiverade, men att det är snarare de barnen som nådde till det här mer ambitiösa laget men som känner rädsla och press för att tappa sin plats. Det är de som kanske pressas och stressas mest i det här nya systemet. Mm. Bör sägas dock att föreningen efter hösten har försökt hitta sätt att lätta på den här pressen, så nu i januari görs vissa ändringar för spelare som är på gränsen så att de ska få spela med båda lagen, och det ska inte kännas så definitivt det här att nu blev jag vald hit eller dit och nu är min framtid bestämd redan eller sådär.
Mm.
Om man tänker föräldrarna, så många föräldrar är kritiska. Föreningen har å ena sidan framhållit att man vill fostra elitidrottare som kan ta plats i sportsrepresentationslag, men å andra sidan så vill man hålla kvar så många som möjligt, så länge som möjligt. Och det här är en svår ekvation, och föräldrarna är oroliga för att många kommer att tappa glöden och sluta spela ishockey på grund av den här förändringen. De har blivit bortvalda.
Mm.
Jag har pratat med föräldrar som säger att det är osunt, att det är ett steg i fel riktning, att man går tillbaka till ett ålderdomligt sätt att ordna barnidrott på, eller ett för allvarligt sätt, eller att sport på flera sätt då man har gjort det här har liksom, man har som inte kunnat se skillnad på vad som är barn- och vuxenidrott och hur barn- och vuxenidrott bör prioriteras. Många föräldrar är kritiska, men det finns också föräldrar som är nöjda och som tycker att det finns bra saker i det här som sport gör också.
Mm. Jag tänker att här finns ännu en tredje aspekt i det här, och det är Vasa Sportföreningen själv. Hur svarar de på den här kritiken?
Ja, de har gjort vissa förändringar och i någon mån lyssnat på föräldrarna. De framhåller väl på något sätt att visst, vi vill ha elit, men framförallt vi vill också att så många barn som möjligt fortsätter spela så länge som möjligt. Men att de försöker på något sätt kanske vara lite ärligare än vad de har varit tidigare med vad de har för avsikter. Och då rakt ut säga att ja, men på lång sikt så skulle vi vilja ha fler spelare i det egna herrlaget. Men som sagt, det är en svår ekvation och vi har gjort en egen undersökning och skickat ut en enkät till många föreningar och kartlagt i vilket skede föreningar inför sådana här nivåindelningar och i vilket skede medlemskurvorna börjar tappa neråt. Och resultatet vi fick då från drygt 60 föreningar var att ungefär ett år efter att en sån här nivåindelning införs i många föreningar, så då börjar medlemssiffrorna peka neråt.
Mm-hmm.
Och det gäller i olika åldrar. Om nivåindelningen i en förening görs vid 8 års ålder, så då börjar medlemskurvorna peka neråt vid 9. Om man väntar till 12, så börjar medlemskurvorna peka neråt vid 13.
Mm.
Jag kan inte säga att det ena leder till något till det andra, att det finns ett orsakssamband. Men siffrorna är tydliga här, att ungefär ett år efter att den här nivåindelningen införs, då är det många som vänder idrotten ryggen.
Mm. Men trots att vi är ett hockeygalet land, så är det ju inte bara hockey som spelas i det här landet. Fotboll är också populärt som hobby. Roy, du har träffat spelare från Finlands U16-landslag i fotboll.
Ja, i somras så blev de här pojkarna vi följde med, de blev uttagna då för första gången till ett landslag, det här U16-landslaget som är det yngsta landslaget för fotbollspojkar. Och den här uttagningen, den ses på något sätt som ett kvitto, som att man har gjort rätt saker så här långt. Men nu trappas allvaret upp. De här fotbollsjuniorerna, de lägger all sin tid på fotboll. Det är inte ovanligt att en fotbollsjunior pendlar i en och en halv timme. Pappa skjutsar en till träningar i en annan stad för att man ska få träna på en hög nivå i ett bra lag. För livet är väldigt mycket präglat av fotboll, och nu ska många av dem bestämma sig för vad som blir nästa steg i karriären, och många drömmer om att ta steget utomlands inom några år. Mm. Men det är mycket fotboll, för just de här pojkarna så är det träning med egna laget, träning kanske med ett herrlag, sen personliga, vad ska man nu säga, personlig träning och egen träning som man behöver syssla med för att, kunna konkurrera. Sen spelar man ännu matcher och en sån här uttagning till ett landslag leder också till mer träningar och mer matcher. Så livet präglas i hög grad av fotboll, kan man säga.
Men, som vi sa tidigare, den finska toppidrotten verkar vara i kris, bland annat för att det inte finns tillräckligt många bra unga idrottare som i framtiden kan bli stjärnor. Gemensamt för många av de barn och unga som Roy har talat med i den här serien och granskningen är att de har högt uppsatta mål.
Jag skulle nog vilja nå till NHL, men man får se vad som händer och
slippa till NHL.
Bästa majokväs.
Min dröm är att spela för topp 5-ligorna, Premier League eller någon sån här liga. Så det är nog min dröm. Kanske Manchester United.
Samtidigt visar den här granskningen ändå att av de drygt 300 pojkar som har spelat i just U16-landslaget i fotboll under de senaste 10 åren så är det bara 2 som nu för tiden spelar i europeiska toppligor. Och de allra flesta, de har faktiskt valt att helt och hållet sluta med hobbyn. Så vart försvann de här drömmarna?
Vi ringde upp 17 då före detta juniorlandslagsspelare i fotboll och frågade just den här saken, att varför har ni slutat? Och motivationsbrist, det är det vanligaste. Några har då bytt fokus och valt att satsa ännu mer på studier, eller så då har någon skada då lett till att fotbollskarriären har blivit kortare än vad man har tänkt. Ofta är det också en kombination av det här, man kanske börjar studera och tappar motivation till exempel. Men det här är också något som forskare varnar för, att unga fotbollsspelare som vill gå långt väljer gren tidigt, ökar träningsmängderna tidigt, och då är också risken stor att man tappar motivationen och lusten att spela tidigt. Så på det sättet, så de här svaren vi fick från de här 17 före detta spelarna förklaras ganska bra av forskningen. Många tränar för mycket och tappar glöden.
Mm. När jag såg den här serien som nu då alltså från och med idag finns ute på Yle Arenan, så det som var mest ögonöppnande kanske för mig var hur otroligt mycket tid de här barnen och unga, och med det också säkert familjerna, sätter på den här träningen och den här sporten. Du har nu jobbat med den här granskningen, du har följt med de här 2 lagerna, du har talat med föräldrar, du har talat med tidigare junioridrottare. Vad var det mest ögonöppnande för dig?
Ja, den här frågan, vad krävs det för att bli en kärna? Frågan är lätt att ställa men svår att svara på, och det är tvetydigt. Alltså, forskning inom talangutveckling är jättesvårt. Inom forskningen har man dels frågat de som har gått långt inom toppidrotten, men hur har du gjort? Men om man gör det så kan det ju nästan bli anekdotiskt. Man har som ett, inte vet jag då, 5, 10, 15 NHL-spelare och frågar, vad krävdes det av dig? På något sätt skulle det behövas ännu bredare och större forskning för att kunna ge liksom något definitivare svar att vad krävs det. Vissa har tränat väldigt mycket väldigt tidigt och de har gått långt. Andra har tränat många idrotter parallellt och de har också kunnat gå långt. Så det finns som flera olika sätt att nå elitidrotten. 10 000 timmars regeln, har du hört talas om det?
Mm-hmm. Du ska göra någonting i 10 000 timmar för att bli bra på det.
Ja, precis. Eller inte bara bra. Om du gör någonting i 10 000 timmar så blir du expert. Du blir elit. Men
det.
Forskningen tyder på att den här betyder att man har överskattat betydelsen av väldigt mycket träningar. Det snarare handlar om hur träningen görs och kvaliteten på träningar. Att det är ännu viktigare. Och det är säkert att många hinder i många föreningar idag, att resurser och kunnandet är för svårt. Men det här är också någonting som hänger ihop med hela den här svåra frågan. Hur blir man jättebra på en idrott?
Mm.
Dels, det är svårt att svara på den frågan via forskning, och sen det handlar inte bara om att träna mycket, utan det handlar om många så här personliga inre motivation och ännu att miljön är rätt. Så det är väldigt komplext, och det visste jag, men jag har kommit till nya insikter om exakt hur komplext det är.
Mm. Avslutningsvis, dels så vet vi då att barn och unga i Finland rör på sig för lite just nu. Och sen vet vi att det finns de som har höga drömmar, de som vill satsa mycket på idrotten, men sen hoppar av för att det blir för mycket eller för att motivationen far. Roy, efter allt det här, vad tycker du, är det viktigare att att Finland får guldmedaljer och kanske en gång verkligen får tävla då i fotbolls-VM? Eller är det viktigare att barn rör på sig om än kanske mer på skoj än på allvar?
Ja, så om man hör på många forskare så är ändå tanken att det ena ska leda till det andra. Att om idrotten och barnidrotten är rolig och inspirerande och mångsidig men samtidigt håller hög kvalitet och är bra, så då kan förhoppningsvis så många idrottare som möjligt vara kvar i idrotten länge och sen i ett senare skede ta beslutet och välja att satsa om då den här glöden finns kvar och är stark. Och det här säger forskningen, men det här säger också Olympiska kommittén att Finland borde göra. Så det blir intressant att se dels om det här blir verklighet, att föreningarna är mer på noten och tänker att ja, men kanske vi ska ta ett steg tillbaks. Och låta idrotten vara barncentrerad och rolig lite längre och hoppas att många stannar kvar. Å ena sidan gör föreningarna det, och å andra sidan leder det här till att Finland blir en bättre idrottsnation.
Tack för det här, Roy. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Roy Mäki-Frantti från Ylesporten. Granskningen som Roy har jobbat med, den finns publicerad i sin helhet på Yle Arenan. Jag har länkat till den här i avsnittets beskrivning på arenan. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden med ett nytt ämne, det hittar du varje måndag till torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmixardagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.